Det är onsdagen den 11 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Det har nu gått drygt en och en halv vecka sedan Israel och USA attackerade Iran. Och kriget har väl pågått i vad som verkar oförminskad styrka sedan dess. Mycket dramatisk utveckling förstås. Vi följer förstås det här i podden. Vi har hunnit prata om det i flera olika perspektiv den här veckan redan. Idag ska vi gå in och prata lite om dess orsaker. Eller vad som kan vara dess orsaker i alla fall. För är det så att religiösa skäl är ett viktigt motiv för att USA har gett sig in i det här kriget? Är det tron och religionen som gör att president Donald Trump, som tidigare pratat så mycket om att avsluta och undvika krig, nu har varit med om att starta ett? Det var så i förra veckan skrev Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och medarbetare på Expressens kultursida, en text på Substack. Och då lät det så här, det handlade nämligen om den apokalyptiska sionismens betydelse för USAs krig mot Iran, var rubriken där precis den här frågan diskuterades. Det här har ni säkert hört talas om. Joel Halldorf pekade i den texten på hur evangelikaler inom den kristna högern ser på kriget. Och det är då som en del i en gudomlig plan och en slags utveckling som ska leda fram till den yttersta tiden och ytterst då Jesu återkomst. Det här kanske låter lite komplicerat, vi ska förklara det här närmare. Men vad vi ska prata om idag det är alltså religionen och dess betydelse för amerikansk politik i allmänhet. Och då i synnerhet om religion har haft betydelse för Trump och hans krets när de då beslutade sig om att anfalla Iran. För att gå närmare in på detta har jag med mig två gäster. Just Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och författare till boken Makten och det heliga som kommer ut i dagarna. Varmt välkommen hit Joel.
Tack så mycket.
Och så Johan Ingerö alias, tidigare partisekreterare för KD, numera konsult, välbekant USA-kännare. Varmt välkommen du också Johan.
Stort tack för det.
Ja Joel, nu sammanfattar jag väldigt kort din text på Substack inledningsvis. Du ska själv få berätta, vad är det du skriver där?
Ja precis, kort och lite spetsigt kanske, men det är bra ingång till ett samtal. Alltså jag skriver där om kristen sionism då, det är ju ett begrepp som har definierats akademiskt som en rörelse inom protestantisk fundamentalism som menar att den moderna staten Israel är uppfyllelsen av Bibelns profetier och därför förtjänar politiskt, ekonomiskt och religiöst stöd. Men jag gillar inte riktigt begreppet kristen sionism bara så där, för att kristna kan vara sionister av många skäl och det finns många goda skäl att stödja Israel också. Man kan säga att Israel är Mellanösterns enda demokrati och måste stöttas, eller Israel, judarna behöver ett säkert hemland någonstans där de kan känna sig trygga, och det är skäl att stötta Israel. Så jag brukar säga kristen apokalyptisk sionism för att få in det här att den här typen av sionism grundar sig då i både vad man uppfattar att Gud i Bibeln har lovat det här landet till det judiska folket. Och samtidigt så ser man då bildandet av den moderna staten Israel år 1948 som ett tecken på att vi lever i den sista tiden och att Armageddon och Jesu återkomst närmar sig. Och den här idén växte fram på 1800-talet genom en teolog som heter John Nelson Darby. Kallas därför Darbyism ibland också. Och den blev lite större genom Scofields Bible Commentary i början på 1900-talet, och den blev jättestor på 1970-talet genom Hal Lindsey. Och är idag en ganska bred uppfattning i de evangelikala kretsarna då, som är en stor väljargrupp i USA. Många människor, välorganiserade, mycket pengar och sådana saker.
Mm. Okej, det finns då alltså en idé om att Israel har med den sista tiden att göra. Men så kommer ju Iran in i det här att göra också. Finns det också förutsägbart eller förutsagt i Bibeln, eller hur är det där?
Precis. Iran kommer egentligen in på två sätt. Dels så finns det de som menar att USA ska stötta Israel. Så att om Israel av säkerhetspolitiska skäl vill slå till mot Iran, så tycker man att USA ska supporta det, ska stötta det. Och det var väldigt mycket om det här i de här kretsarna redan förra sommaren när USA bombade kärnanläggningar i Iran. Men sen så finns det ytterligare en dimension, och det är som jag sa i Aktuellt om någon såg det, inte lika utbredd, men den finns också. Det är de som menar att det finns vissa bibliska profetior hos Hesekiel och så, där man pekar ut Iran som en fiende i den yttersta tiden. Förut talar man om Sovjet som den här fienden, nu har det skiftat till Iran. Och det här har man trummat på ganska mycket de senaste 10 åren ungefär. Så det är väldigt liksom satt i de här kretsarna. Och sen bara för att klargöra så har jag aldrig påstått att Donald Trump tänker så här. Eller att Donald Trump motiveras av de här liksom sakerna när han väljer att strida. Utan det jag sagt att Donald Trump kan liksom i de här kristna kretsarna hämta ett starkt opinionsstöd för sitt krig i Iran. Och opinion är liksom, som Johan ju mycket väl kan berätta för oss också, de skapar handlingsutrymme för politiker. Så på det sättet finns det en slags indirekt påverkan. Alltså att genom att de evangelikala kommer att stötta detta så ökar handlingsutrymmet för Donald Trump. Och det finns också vissa toppolitiker som har uttryckt sig i liknande banor. Men det, jag tror inte att det är en del av hans egen kalkyl när han går in i kriget.
Okej, men bra. Då fick vi veta lite där. Det finns säkert saker vi kommer att utveckla i takt med samtalets gång. Men ska vi släppa in Johan här direkt. De här tankarna som Joel beskriver då, att det finns starka kristna strömningar inom amerikansk politik, där man då dels ser då Israel som någonting som då förebådar den yttersta tiden, och till och med att man läser in profetier där kampen mot Iran är det som är apokalyptiskt. Och detta är, även fast det inte är någonting som Donald Trump tror på, ändå någonting som är med i leken. Tror du att det är så? Eller spelar det någon roll, tror du?
Det spelar roll för vissa grupper. Jag skulle inte säga att det har någon betydelse för amerikansk utrikespolitik, vare sig nu eller tidigare. Jag skulle snarare kanske beskriva det som ett åtal som finner sin bevisföring. Och det här är inte ovanligt alls. En politiker, en president, fattar ett visst beslut och bygger ett case för det beslutet. Och det kan vara olika case gentemot olika väljargrupper. Och det här blir mycket tydligare i USA, därför att de har två dominerande partier som båda har en enorm spännvidd bland sina olika väljargrupper och särintressen. Så att gentemot en grupp så är det mer tacksamt att använda ett religiöst färgat språk. Mot en annan grupp så kan det handla om internationella analyser eller ekonomiska grunder eller liknande.
Okej, men det låter på dig som att man av olika anledningar då bestämmer sig för att göra det här anfallet mot Iran. Men sen mot vissa grupper då kan man tänka sig att ja, men det här har med bibliska profetier att göra, för det funkar åt det hållet. Alltså, är det lite så du menar, eller?
Ja, och så gör ju jag och Joel ibland, fast jag kanske gör det mer på skoj än vad han gör. Men till exempel så har vi ju båda letat rätt på olika bibelord som stöder olika teser när det gäller migration till exempel. Så att det där är en klassisk politikersport.
Men tycker du att Joel och cyklar här lite och överdriver betydelsen av den här, just den här teologiska aspekten så att säga?
Nej, jag tycker inte att han har fel. Sen så, men jag överdriver möjligen. Sen så han tittar ju på ett visst väljarsegment. Och det kan vara relevant i delar av de kretsarna. Men det är inte så politiken byggs.
Mm. Ja, Joel, vad tänker du om Johans svar där?
Ja, det jag tycker är mycket klokt, alltså just det här att man syr ihop allianser i amerikanska politiken genom att få med sig olika grupper på båten så att säga, och använder olika språk och motiv för dem. Donald Trump är ganska skicklig på att spela mot de här grupperna. Bara igår så la han ut på sitt Truth Social en gammal profetia från 2007 som talar om att Trump ska bli president och kontrollera media och vara en stark och from president. Och det tog ju verkligen fyr i de här kretsarna. Och man kan ju också se att han gör det i ett läge när han är lite pressad och behöver samla det här opinionsstödet som ger honom politiskt handlingsrum. Och jag tror att man ofta, när man tittar på speciellt politik i allmänhet, krig i synnerhet, så brukar jag sortera i hårda och mjuka faktorer. Det finns hårda faktorer som geopolitik, strategi, olja, pengar och så. Och så finns det mjuka faktorer som att det här är humanitärt önskvärt och det här vi ska sprida demokrati, och det finns liksom religiösa skäl. Och man ser i många krig, inklusive det här, hur det liksom, man laborerar med olika kombinationer av de hårda och mjuka faktorerna. Jag är kanske inte lika säker som Johan på att man kan säga vilket som är den definierande och drivande faktorn. Det liksom är ju ofta i liksom marxistisk historieskrivning så att man tänker att det är bara hårda faktorer som gäller. Jag tror att idéer kan spela en roll, men det är liksom inte alltid den slags ett till ett kombination, utan det är mer att de är en del av mixen på ett, på på ett kreativt och ibland lite farligt sätt. Mm.
Men Joel, för en sekulär svensk så låter det ju ganska kufiskt att det finns människor då som går till Hesekiel, då var en judisk profet som fanns, som verkade 500 före Kristus. Han har sin egen bok i Bibeln. Det var under den tiden det judiska folket var fångar i Babylon, nuvarande Irak. Och man gjorde mycket förutsägelser så. Men att man idag, 2500 år senare, sitter och läser det här och tänker att det är en utsaga från Gud som sen ska besannas i världspolitiken. Hur många är det som genuint tror detta på riktigt, skulle du säga, Joel?
Ja, det är ju en jättebra fråga, men med antalet evangelikala och non-denominational då, som man säger, alltså samfundsfria, alltså megakyrkor i USA, är ungefär 25% av befolkningen. Så det är en ganska stor grupp. Och av de här så är det 80% som menar att Gud har gett Israel till det judiska folket i enlighet med Bibelns löften. Så det blir ganska många miljoner. En av de här pastorerna som företräder den här synpunkten då är John Hagee. Han leder en organisation med 10 miljoner medlemmar. Och han predikade ett sånt här: Iran är liksom ett apokalyptiskt krig i ändens tid. Och när han gjorde det så var i salen en senator som heter, jag tror han heter John Cornyn, närvarande då. Så att det finns också liksom, det går också kopplingar ifrån de här grupperna in i politiken. Sen så tror jag att liksom, alltså, det finns väldigt mycket cynism här i hur man utnyttjar de här grupperna och från politiskt håll, så att säga. Men det finns, det är en ganska stor uppfattning i USA.
Man kan bara säga att John Cornyn är en av republikanernas i särklass viktigaste senatorer. Han representerar Texas i senaten och han står just nu inför en primärvalsutmaning från en republikan som beskriver sig mer som en trumpist än vad Cornyn brukar göra. Så att det där med cynism kan nog inte understrykas tillräckligt just här. Det handlar väldigt mycket om att bygga de här koalitionerna och mobilisera väljargrupper.
Fast Joel beskriver ändå att det handlar om väljargrupper på tiotals miljoner. Det är ju inga man kan direkt kasta. Johan, utifrån din erfarenhet av amerikansk politik, är det tiotals miljoner amerikanska väljare som helt enkelt går igång på sina argument om apokalyptiska utsagor 2500 år gamla och låter det bestämma vad man ska rösta på? Funkar det så liksom?
Nej, inte riktigt så. Det stämmer att någonstans mellan var femte och var fjärde räknar sig som, jag vet inte vad, alltså, om vi någonsin har enats om en bra översättning av evangelical.
Nej, jag brukar säga
väckelsekristna. Jag vet inte om Joel protesterar mot det.
Jag säger antingen evangelikal eller väckelsekristen. Ja.
För Joel, du som är ändå expert, det finns ju en gammalt svenskt ord, alltså evangeliska fosterlandsstiftelsen, vet alla vad det är, en gammal frikyrka.
Ja,
men det är inte samma.
I Sverige betyder evangelisk luthersk.
Ja.
Okay. Och evangelikal betyder väckelsekristen. Så det här är jätteförvirrande, inte bara för journalister utan även för en del akademiker.
Ja, men väckelsekristen, det är väl bra. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Det finns många väckelsekristen helt enkelt i USA.
Precis, och jag tillhör ju själv en sån kyrka. Jag tror inte, jag är inte en fundamentalist som läser allting bokstavligt. Utan jag tror att väldigt mycket av det här är, man måste tolka, man måste använda sitt intellekt. Man måste ha med i beräkningen att de här texterna har översatts, förmodligen missförståtts en och annan gång på vägen. Men så att när en stor andel av de väckelsekristna säger att Gud har gett Israel till judarna, de kan mycket väl tro det men mena olika saker och lägga in olika politiska åsikter i det och dra olika slutsatser av det. Så att man kan inte säga att vad det nu blir då 15-20 någonting procent av amerikanerna hävdar att det här är en liksom fysisk gåva till judarna från Gud och att den motiverar allehanda militära operationer i hela Mellanöstern.
En politisk fråga innan vi går vidare i teologin. Johan, många ändå anmärkt på att Donald Trump har pratat väldigt mycket om att han har avslutat krig och han vill inte att amerikanska soldater ska dö i eviga krig runt om i världen. Han har vänt sig mot och hans rörelse också. Att han nu då startar det här kriget, är det för dig oförenligt med vad han tidigare sagt eller går det att få ihop det? Vad tänker du om det?
Det beror egentligen på hur länge det pågår, skulle jag säga. Trump har pratat väldigt mycket om krig som aldrig tar slut och då syftade han specifikt på Irak och Afghanistan. Mm. Han har ju redan under första mandatperioden varit helt okej med korta, snabba hit-and-run-operationer. Jag tror att han kanske tror, eller har lätts att tro, att det är en enkel sak att åstadkomma regimskifte i Iran. Och det tror inte jag att han har rätt i av en mängd skäl. Så att jag tror ju att han kommer inte vara beredd att göra detta till någonting som styr hela hans mandatperiod. Mm.
Men för dig är det liksom inte helt oförenliga utsagor att först prata?
Man kan jämföra med när han släppte en så kallad MOAB, Mother of All Bombs står det för, det snäppet under kärnvapen. Det släppte han på ett IS-fäste i Syrien under sin första period. Och det var en del av den här, dels sätta punkt för IS, vilket han ville göra. Och sen åstadkomma fredsavtal mellan Israel och så att säga det saudiska blocket i Mellanöstern. Det som är Abraham-avtalet nu. Så att han har ju smält till militärt. Det han har specifikt sagt att han inte tänker göra, det är att kriga i flera år, bygga upp nya samhällen och så vidare. Venezuela är lite samma sak. Han plockade ledaren och åkte hem. Mm.
För Joel, din argumentation bygger väl i alla fall lite delvis på att det finns något paradoxalt i vad Trump har sagt och vad han nu gör, och att vi därför måste hitta alternativa förklaringar. Det låter ju på Johan att han tycker inte det är så paradoxalt, utan för honom går det ihop så att säga. Vad tänker du om det?
Nej, men precis. Jag skrev ju min första text ganska kort efter utbrottet, och då var ju poängen lite så här att vi är många nu som kämpar med att försöka förstå logiken bakom det här. Trump har sagt att han inte är neokon. Nu går han in i en osäker konflikt och riskerar att dra på sig liksom vrede på olika sätt och riskerar att dra in USA i något krig. Så. Men det finns en grupp för vilka det här är både logiskt och rimligt, och det är den här gruppen. Och så det var liksom mitt liksom påpekande i den här första texten som jag skrev på min Substack Vitrök. Men jag tycker fortfarande att det som man märker med administrationen, det är att man får ju inte riktigt ett liksom klart besked i vad det handlar om. Handlar det om kärnvapen? Handlar det om att få en bättre regim i Iran som man kan förhandla mycket bättre? Handlar det om bättre med? Handlar det om handelsbalansen med Kina eller axeln Kina-Iran? Så här finns det ju många saker på bordet. Och det är klart att i slutändan så kan det ju vara så att lite av allt det här är sant. Alltså så fungerar vi ju generellt som personer. Att när vi fattar stora beslut så gör vi det genom sammanvägning av olika faktorer. Och också då vetskapen att en aktion som genomförs tillsammans med Israel kommer att få stöd ifrån liksom, republikanska kärnväljare. Det tror jag också är en faktor när Donald Trump liksom väger vägen framåt. Jag tror inte han skulle liksom, det skapar ett större politiskt handlingsutrymme för honom helt enkelt.
Mm. Vi ska snart tillbaka till Trump. Vi ska ta ett steg tillbaka, några decennier tillbaka i tiden. Den här vågen av väckelsekrista då, som många då, man tänker väl då när man var barn och på 70-80-talet såg de här tv-predikanten och den amerikanska väckelsen kring det. Kan ni bara hjälpa mig att berätta lite, vad är det som egentligen har hänt i, ja, det är en jättestor fråga förstås, men ni kan hjälpas åt lite om Joel börjar. Den nya amerikanska väckelsen, när börjar den och vad är det egentligen? Var kommer den ifrån och hur ska man förstå den? Fråga.
De här väckelsekristna i USA har alltid varit en stor del av det amerikanska samhället, och de kännetecknas av den här idén att man blir kristen inte framförallt genom dopet utan genom att man blir born again, på nyttfödd. Och det är att man gör en personlig erfarenhet av ett möte med Jesus som leder till ett beslut av att man då själv vill bli kristen. Det är inte en identitet som ärvs, utan det är någonting som man liksom erövrar på egen hand. Och de har funnits i USA länge. De har inte varit så liksom politiskt aktiva, utan det har funnits de har snarare varit lite på sidan, lite i reträtt ifrån samhället. Den som samlade ihop de här till en större allians, framförallt på 1900-talet, det var predikanten Billy Graham, som en del kanske känner till. Han samlade enormt stora massmöten, crusades som det kallades, och han blev också vän med många presidenter och liksom kunde på något sätt lova att leverera röster åt de här presidenterna om de liksom, om de förhandlade på olika sätt. Men sen på 70-talet så var det stora årtiondet och de evangelikala organiserade sig politiskt i grupper som Moral Majority. Och det var ju för att man var bekymrad över abortpolitiken, man var bekymrad över liksom allmän, man uppfattade avkristning, sekularisering av det amerikanska samhället, och man ansåg att man behövde på något sätt utöva ett större politiskt inflytande, så då kliver man in i politiken på större allvar.
Mm. Ja, Joel, vill du fortsätta?
Ja, men det Joel säger om Billy Graham är ju helt rätt. Det har alltid funnits, alltså man kan gå mycket längre tillbaka i historien, titta på Oral Roberts och den typen av profiler som fick bredare genomslag när det helt enkelt kom massmedier i USA på ett annat sätt. Men politiseringen av den här gruppen, det är ju som Joel säger, det börjar på 70-talet. Nixon, Reagan senare talade på såna här stora samlingar, men de gjorde en poäng av att inte öppet stödja kandidater. Och Reagan, som fattade det här väldigt bra, han sa på ett sånt här möte att jag vet att ni inte kan endorsa, jag vet inte om man bäst översätter det. Jag vet att ni inte kan liksom tala för mig, men jag kommer tala för er. Mm. Vilket funkade jättebra. Mm. Och Nixon hade ju nära kontakter med Graham och sådär. Men det som hände på 70-talet är egentligen inte att republikanska väljare förändras, utan det är att demokratiska väljare gör det. För att de skaffar sig under sent 60-tal, under 70-talet, då får vi den här så kallade kontrakulturen med flower power och anti-Vietnam-demonstrationer och allt det här. Och det skickade kristna väljare till republikanerna i viss utsträckning, i alla fall i framförallt valen 68 och 72. Men det var också så att innan dess, det fanns ingen poäng att prata om kristen vänster eller kristen höger, därför att kristendomen var så dominerande i hela det amerikanska samhället. Så att alla förmodades vara kristna, ungefär som att en fisk kanske inte reflekterar över att den är blöt förrän man drar upp den i båten. Och då kommer begreppet kristen höger. Men det har ju samtidigt hela tiden funnits en kristen vänster också.
Men nu pratar ni en väckelserörelse på 1900-talet. Då är frågan så här, vart leder spåren fram till Donald Trump så här 26 år in på 2000-talet? Han är väl ingen born again Christian, eller är han det, Johan? Eller
hur? Inte vad jag har hört. Jag har svårt att tänka mig att han har läst särskilt mycket i Bibeln alls. Däremot är han ju uppfostrad med söndagsgudstjänster och så. Mm. Men hans föräldrar var trogna kyrkobesökare.
Men han har ärvt ett republikanskt parti där det ändå är kristen.
Ja, precis. Och i början av hans första kandidatur då, alltså 2015-2016, så väckelsekristna var ju skeptiska till honom i början. Och sen så byggdes de där relationerna upp successivt. Och sen hände ju någonting sommaren 2024 när han vrider på huvudet några grader och på det vis överlever det här skottet, det här mordförsöket. Och efter det...
Sågs det som ett gudomligt ingripande? Eller?
Nej, men hans språk började förändras. Och om det är uppriktigt eller om han bara var skicklig på att spela på de här väljargrupperna, det vet inte jag. Men hans språk förändrades och blev mer religiöst efter mordförsöket.
Mm. Joel, vad säger du om Donald Trump och hans relation till då den kristendomen som han, som jag sa, fanns med när han kom in på scenen, så att säga?
Ja, men precis. Det här är en viktig fråga, tycker jag, för att Donald Trump är både, så att säga, han är som Johan säger, mindre kristen, om man kan säga så, en citationstecken. Men han är också en som levererar bättre än de tidigare gjort. Mm. De evangelikala, det Reagan gjorde och det presidenterna Bush gjorde, var att de liksom hade dem kring sig. Det fanns en grupp, om man säger, bland hovevangelikaler som hade tillgång till Vita huset. Så. Mm. Men jag pratade med en som var del av Bush-administrationen. De liksom kunde skämta om de här evangelikalerna ibland. Att när man möter en fackföreningsledare, då kommer de alltid liksom att ha ett krav. Och de är inte nöjda förrän de liksom får det här kravet levererat. De evangelikala, de kommer och de vill liksom ta en bild med presidenten. Och får de göra det så är de nöjda. Så de var inga liksom bra förhandlare. De kunde spelas rätt mycket. När George W. Bushs presidentskap tar slut, så finns det en liksom uppdämd frustration över att han inte har gjort mer kring deras nyckelfrågor. Abort och Israel och sådana saker. Så när Trump kommer då, och de har det första mötet med honom som en grupp har på sommaren 2016 inför primärvalet, så lovar han att, liksom, att leverera. Jag kommer att stå upp för er, jag kommer att kämpa för er, jag kommer ge er det ni vill ha, konservativa domare i högsta domstolen och sådana saker. Och de tror på honom, och gradvis så blir den här alliansen väldigt tät. Och idag, när man liksom, idag uppfattade man enligt Karler, skulle jag säga, att Donald Trump är liksom på något sätt smord i alla fall. Att han på något sätt agerar på något sätt gudomligt uppdrag. Även fast man kan, och att han har blivit, att han är mer av en kristen. 2016 visste man, då sa man att han är en baby Christian. Han är liksom helt ny i tron. Men idag har man lite högre tankar om hans tro. Mm. Men framförallt så levererar han så bra för dem.
Johan, du har ju följt amerikansk politik länge. Hur skulle du säga att det väckelsekristna inflytandet står sig idag 2026 jämfört med säg 2006 eller 1996 eller längre tillbaka i tiden? Har det ökat eller minskat?
Det har varit starkt hela tiden.
Du kan inte se någon riktning åt något?
Nej, det började ju hos demokraterna egentligen. Presidentvalet 1976, då var Jimmy Carter demokraternas kandidat och han vann. Han var ju den första kandidat och president som kallade sig på nytt född kristen. Han hade varit, utöver allt annat han hade sysslat med, allt från jordnötsodling till delstatspolitik i Georgia och så hade han ju även haft olika roller, inte som pastor men som ledare i baptistförsamlingen där han bor. Och som Joel, hjälp mig, hur översätter man de här dean-titlarna som man har i kyrkan?
Ja, det var han kanske, var han äldste kanske?
Ja, kan något
det. Det, 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 det är alltid
alltså en tung lekman kan man säga.
Ja, inom församlingen alltså.
Ja. Ja, okay. Mm. Så tung, viktig lekman.
Kyrkvärd.
Och ledare. Ja, nej, inte riktigt kyrkvärd, men en viktig liksom, person i en församling. Mm. Och han vann den väckelsekristna rösten. Och det var sista gången, hittills i alla fall, som en demokrat har lyckats med det. Sen sopar Reagan hem den gruppen 1980 och efter det så har republikanerna alltid vunnit den gruppen stort. Så en riktigt bra demokrat. Mm. Och den bästa hittills är väl Bill Clinton. Når ungefär 30% av väckelsekristna.
Vi ska ta ett litet ljudklipp här som är då 6 år gammalt som jag tror en del har hört. Vi ska lyssna igen för jag har några frågor utifrån det.
For you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done, for I hear victory, victory.
Ja, ni har säkert hört det här tidigare.
Man skulle kunna lägga en beat på det där.
Har du inte gjort det?
Nej, just den har jag missat. Ja.
Vad vi hörde här då, det var från 2020, det är Paula White, pastor som då stod president Trump nära dagen efter presidentvalet som han då förlorade. Och hon håller då ett bönemöte i Trump-lägret och ber då om seger för att rösterna håller fortfarande på att räknas och så vidare. Och här är det ju någonting som då många sekulära svenskar upplever det här kanske som märkligt och främmande. Om vi börjar med dig, Joel, vad är det vi hör i det här bönemötet? Vad är det teologiska? Vad är det som händer här så att säga? Kan du hjälpa oss och guida oss
lite? Det är mycket att packa upp här. Alltså, Paula White är en fascinerande person med en fascinerande livshistoria. Men det om man vill veta mer om det så kan man köpa min bok.
Och nu bryter vi för reklam.
Ja, precis så. Nu tillbaka till innehållet. Nej, men det som sker är att hon... Alltså det är flera saker här. Alltså hon deklarerar seger. Och det här är någonting som är...
Hon deklarerar, hon ber inte om det. Utan hon förklarar seger. Alltså.
Hon förklarar seger. Då. Och det här är en indikation på att hon tillhör en mer högkarismatisk gren av den amerikanska evangelikala kristenheten. Lite som vi förknippar med pingstväckelse och livets ord. Och här har det funnits en idé om att man ska deklarera saker i tro för att liksom inte bara säga oh Gud, vi önskar att du gör det här, utan det finns en välsignelse i himlen att få tag på för den som har tillräckligt stark tro. Och det här var också den tro som Donald Trump växte upp på, inte den första åren han gick i kyrkan, men så småningom så började han gå till en kyrka som leddes av en pastor Peel som hade en tidig form av sån här framgångsteologiskt tänkande. Och sen så när han ser Paula White, när han möter henne, så kommer de väldigt nära varandra. Om man tänker på hur Donald Trump brukar tala politiskt så ser man också att han brukar också deklarera saker. Jag ska bygga muren, Mexico is gonna pay for it. Han har den här typen av att han liksom manifesterar fram verkligheten så som han tycker att den borde vara på ett väldigt självsäkert sätt. Och det är en slags metod som klingar väldigt bra med en sån som Paula White. Så det är det hon gör. Hon deklarerar seger. Hon menar att det finns en seger i himlen för Trump att ta ut här på jorden om man bara har till exakt tro.
Joel, vilken roll spelar Paula White för Donald Trump idag, skulle du säga?
Jo, men hon har ju fått då den här rollen som kanske får Faith Advisor, tror jag hon kallar
det. Finns det något med Office of Faith? Finns det någon, eller...
Ja, och sånt där brukar presidenter ha. Man har ett antal olika råd som funkar som bryggor till olika typer av väljargrupper, inklusive kristna, men absolut inte begränsat till sådana.
Joel, förlåt, jag avbröt. Vilken roll skulle du säga att hon spelar? Är hon viktig?
Nej, men hon är den som är ledande där. Och bara för någon dag sedan så var det ju ett bönemöte i ovalarummet där pastorer samlades runt Donald Trump för att be om kring det här kriget i Iran då. Och då var ju hon i mitten av det och det var också hon som hade sammankallat det. Och det här är en liten viktig sak med Donald Trump som är att om man tänker på Billy Graham som vi nämnde, någon som kommer ihåg honom. Han var en slags välskräddad liksom southern gentleman, moralisk och inte särskilt liksom känslosam på det sättet. Klassisk evangelikal. De kristna kring Trump är mer karismatiska. Och lite mer oborstade, lite mer, det är en annan stil, men en stil som går väldigt bra ihop med Donald Trump på olika sätt. Så det har skiftat där.
Joel, när du säger karismatiskt, det är ju ett nytt begrepp här. Ska vi tänka livets ord, eller vad ska vi tänka där för att få förstå?
Ja, det ska vi tänka ungefär. Precis.
Okay. Man kan väl, för att bredda det något, alltså det här sättet att be på, man liksom utropar någonting, man gör det rytmiskt. Det är ju någonting som förekommer vid gudstjänster i svenska frikyrkor också. Det betyder inte nödvändigtvis att man deklarerar det så som vi kanske tänker det ordet, att nu har jag bestämt att det är så här, eller nu är det definitivt så här, utan det har också en slags peppande funktion, ungefär som att man kanske beter sig på ett sätt när man sitter på fotbollsläktaren och på ett annat sätt när man tittar på tv hemma, eller jag beter mig på ett sätt om jag är på en hårdrockskonsert längst fram och stångas än om jag lyssnar på samma band hemma. Och det här är helt enkelt en del av gudstjänstspråket. Men i USA har det letat sig ut ur kyrkor och finns i bredare sammanhang.
Ja, för det här tycker jag är en viktig aspekt. För jag tycker man kan se en tendens ibland när vi diskuterar andra kulturer i Sverige, så är det lite så att det är väldigt konstigt där borta. Det gäller ju de flesta andra. Det finns väl en risk kanske, så här, om någon skulle fråga en svensk, varför dansar ni små grodorna på midsommarafton eller varför står ni i klacken? Då säger vi så här, men vi menar inte allvar med det är ett kulturellt uttryck för en gemenskap och sådär, ni måste förstå sammanhanget. Mm. Finns det en risk att vi sitter här i Sverige så snusförnuftiga, sekulära och liksom väljer att
inte... Tala för dig själv.
Nej, men okej, okay, men ni förstår vad jag är ute efter, att man sitter ja. Och
en bra jämförelse det är att tänka, alltså det finns ju vissa som menar att den här pentekostala fromheten med det här liksom rytmiska och väldigt expressiva, det kommer sig av att den tidiga pingstveckan i USA var en etniskt blandad gemenskap där mycket av den svarta fromheten, afroamerikanska fromheten, färgade av sig på de vita som tog intryck av detta och förde vidare. Så föreställ er liksom Paula White, liksom om hon skulle vara afroamerikan, då skulle vi inte reagera, tror jag, lika starkt på detta, för att då skulle vi tänka att ja, men det här är en del av en, ja, men liksom rytmiskt, det här sättet i gospel och de tonerna att uttrycka sig så att det finns någonting här i som man behöver förstå lite på ett djupare plan, tror jag.
Är det du som har skrivit den texten? Jag läste en text någon gång som handlade om Obama, att han också hade lite av det här retoriska arvet, ja. Från, det kanske du som har skrivit den texten? Eller?
Jag har pratat om detta i alla fall, alltså, det finns ett berömt klipp där
när han brister
Obama
ut i sång.
Vad sa du?
När han sjunger Amazing Grace. Är det det?
Ja, han sjunger Amazing Grace.
Efter det är ju gåshud på det.
Då kopplar han an emot sin liksom, afroamerikanska baptistkyrkefromhet på det sättet.
Dock ska sägas att han gjorde det sent i sitt presidentskap och han hade fått ganska mycket kritik från svart håll innan då, därför att de tyckte att han ansträngde sig för att inte vara svart. Mm.
Vad jag skulle komma med tidigare resonemang, finns det risk att det är någonting lost in translation som då, om jag säger tala för mig själv då, som snusförnuftig, folkpartistisk svensk, ofta man ska förstå amerikansk, som man helt enkelt inte riktigt fattar, så att man går ut och dömer. Finns det en risk att vi svenskar helt enkelt hamnar där, Johan, tror du? Eller?
Delvis. Alltså, nu finns det ju stora skillnader mellan Sverige och USA. Det finns definitivt stora skillnader inom USA. Vi skulle inte, eller vi, men svenskar som inte är USA-vana så att säga, känner sig inte helt bortkomna om de är på västkusten eller i nordöstra USA. Men i södern så skulle de ju känna att de verkligen var långt borta. Och det är ju södern som de väckelsekristna stämningarna är starkast. Men, så skillnaderna finns. Men, ja, en del försvinner i överföringen.
Telegrafledningen under Atlanten.
Ja, precis. Ja. Och till exempel då, så det här sättet att be på, det är ju också ett sätt att repa mod. Alltså om man kan be i en kyrka här i Sverige för någon som är sjuk och som är, liksom, med all största sannolikhet kommer att dö. Man kan köra samma typ av ramsor i en sån situation. Ja, du är frisk. Och det handlar ju inte om att man tror det på ett vetenskapligt plan, utan det är ett sätt att sprida tröst och hopp.
Mm. Jag får bara säga en sak. Jag tror att en sak som blir lost in translation, det är liksom också de uppenbara dygder som finns i de här gemenskaperna. Det är, inte minst om man har rört sig i de här kretsarna, så finns en enorm gästfrihet. Mm. Det är någonting som jag kommer ihåg när jag såg debatten mellan McCain och Obama, en av debatterna, tillsammans med en man som tillhör det här, och han var ju övertygad om att Obama var muslim och inte född i USA och alla de här konspirationsteorierna, men han var också liksom en av de mest generösa, gästvänliga personer jag träffat. Han hade gett bort sin bil flera gånger till människor som han tyckte behövde det bättre, och han var inte en speciellt rik person. Mm. Så det kan jag tycka liksom, att man skulle önska att svenskar hade lite av ett mer både och perspektiv. Sen som med det sagt, så tycker jag också att det håller på att hända någonting, och det senaste året har hänt någonting i hela det amerikanska samhället, inklusive i kyrkorna, där politiseringen och hur man sliter i varandra och allt fler extrema röster för allt större utrymme. Så att det är klart att det är ju mycket problematiskt som sker där borta nu.
Jag tänker på vad ni säger om rytmen och vissa slagords betydelse. Det finns ju ett briljant Simpsons-avsnitt när The Movementarians kommer till Springfield. Har ni sett det? Och då ska alla bli övertygade om det här då. I alla fall för det här då, förutom Homer, för han har det starkaste intellektet av alla, för han bryr sig inte om det här alls. Och då ger honom dåligt med mat, han får sova, de försöker övertyga honom om allting, men ingenting går, tills någon kommer på att han gillar ju Batman, så börjar de sjunga för honom, na 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 na, leader, leader, och då blir Homer övertygad om att ledaren har rätt. Då. Klassiskt avsnitt. Vi ska pressa lite vidare. Några frågor till har jag här. Det finns ju andra personer i Trumps närhet som har diskuterat. Ted Cruz har ju varit uppe för diskussion. Ja, hur religiös är han, Johan?
Ja, djupt religiös, så vitt jag kan bedöma. Hans far konverterade ju, alltså de är ju från Kuba då. Mm. Eller inte, alltså Ted Cruz är inte född där, men hans far är. Så hans far konverterade till, eller han blev på nytt född. Jag vet inte hur pass mycket katolik han var innan, men förmodligen lite huskatolik i alla fall. Och sen har ju inte Ted Cruz beskrivit det som att han har haft det här med sig från modersmjölken riktigt, utan mer som att han har utvecklat över tid. Men jag har träffat honom, jag har lyssnat på honom tala i kyrkor, och han har ju ett, oavsett om det är liksom genuint eller inpluggat, men han kan deras bildspråk, han kan mycket liksom bibliska texter. Han har ett djup som gör att han skapar starka band till den gruppen.
Mm. Jag vill lägga till någonting om just Cruz.
Ja, men precis. Men han märker man att han bottnar i det här på ett sätt som till exempel Trump inte gör när han använder religiösa referenser. Så och det finns ju den här förra sommarens debatt med den här kontroversiell Tucker Carlson om just Israel, när Tucker frågar honom varför han stöttar Israel. Då säger Ted Cruz: jag fick lära mig i söndagsskolan att den som välsignar Israel ska välsigna, så jag vill vara på välsignelsens sida i den här frågan. Så där liksom, där uppenbaras liksom klyftan där i magarörelsen, men där finns också Ted Cruz liksom personliga berättelse om söndagsskolan liksom som viktig för honom. Så han finns, men sen finns det ju det är också och eftersom det här nu är ett program som där vi liksom jobbar mycket med nyanser, så är det också det finns många religiösa runt Trump i Trump-administrationen, men de är religiösa på lite olika sätt. Pete Hegseth är på sitt eget sätt väldigt liksom reformärt fundamentalistisk och har sin teologi. J.D. Vance är katolik och har sin teologi. Paula White är karismatiker. Så att Trump har också skapat en slags allians av olika typer av kristna som på olika sätt stöder dem. Och han har jättehögt stöd också bland vita katolska väljare, ska man också säga.
Och sen har, måste också sägas, och det har inte med Trump att göra, utan det är en längre trend. Men förut så fanns det ju mycket djupare motsättningar mellan olika kristna i USA. Så att, till exempel katoliker kunde ha det ganska svettigt i sydstaterna om vi backar 100 år. Mm. Men så är det ju inte alls nu.
Nej, varför har man blivit mer överens? Är det ökad tolerans i allmänhet? Eller?
Ja, dels ökad tolerans generellt i hela samhället. Så är det ju i Europa också. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om det här med att från 70-talet så fanns det plötsligt en sekulär motståndare och det var något nytt.
Mm. Ja, precis. Politiken har blivit så viktig i självförtroende och man har så länge jobbat tillsammans för till exempel då, mot Roe v. Wade, upphävandet av federala aborträtten. Och det har liksom skapat en allians där. Mm.
Hörrni, innan vi avslutar, det finns en annan sak jag tänkte ta upp också. Det var ju så att Joel, du var ju med i Aktuellt i förra veckan och pratade om det här. Och efter det inslaget, det gällde inte vad du sa då, men Svenska kommittén mot antisemitism, de lyfte ett blogginlägg, det Aktuellt-inslaget, med att man hade med just Tucker Carlson där och att man tyckte också att man använde begreppet apokalyptisk sionism på ett konstigt sätt. Ja, Joel, du har ju säkert läst det här blogginlägget. Vad tänker du om det där? Blev det fel Aktuellt, eller?
Jag tycker kanske att Tucker Carlson kunde fått en liten ingress där, för att han är ju, det här är ju det här som jag nämnde, splittringen inom magarörelsen mellan en evangelikalsionistisk gren, kristen, och en nationalistisk gren som sprider allt mer och släpper in allt mer antisemitiska konspirationsteorier. Och där har ju Tucker Carlson verkligen varit en person som har öppnat dörren för det och själv spridit sådana idéer. Så, och det där tycker jag man märker mycket. Alltså Tucker Carlson är ju retoriskt skicklig. Jag tycker man märker att svenska debattörer och sådär kan liksom dela saker han säger när han helt plötsligt kan säga någonting som de gillar. Men man måste komma ihåg att Tucker Carlson, och jag har skrivit om hans antisemitism tidigare, så jag hade gärna tagit en fråga av det i studion där. Han är en djupt problematisk person. Okay. En djupt problematisk person.
Och det här med att man använder begreppet apokalyptisk sionism.
Ja, jag säger alltid, försöker alltid säga, och jag tror att jag sa det i Aktuellt också, kristen apokalyptisk sionism. Och jag sa också att det här är en väckelsekristen idé och inte någonting som finns hos judiska grupper. Och SKMA skrev också explicit då att de riktade inte kritiken mot det jag sa. Det var ju såklart tacksam för.
Johan, vad tänker du om SKMAs kritik mot det inslaget? Var de rätt ute där?
Nej, men jag har inga, när det gäller Joel så har jag för ovanlighetens skull ingen kritik i det här fallet. Men däremot tycker jag att det var ett fullkomligt absurt inslag av SVT.
Varför
vad de säger, alltså, och då är vi egentligen tillbaka på vad som är grunden till det här kriget. Alltså Mellanöstern är världens krutdurk, kan man säga. Och Iran är Mellanösterns krutdurk. De ligger bakom Hamas, Hezbollah, Islamiska Jihad, Houthi-gerillan. De har krigat inom, med, via ombud massor med länder. De har beställt mord, kidnappningar, hot, allt möjligt i hela världen, inklusive Sverige. Och de styrs av teologer som har apokalyptik i sin teologi. Det är uttalat. Hela den här 12:e imamen idén är bärande för ayatollornas tolkning av shiitisk islam. Men vad SVT säger är att ja, det här är ett krig där ena sidan styrs av religiösa fundamentalister som är redo att utlösa apokalypsen för att nå sina religiösa mål, och det andra landet är Iran. Alltså det är liksom, jag vet inte ens var jag ska börja.
Hur mycket jag tycker kanske inte riktigt det var en rättvis beskrivning, för man inslaget i hela programmet ägnades åt att belysa konflikten i olika dimensioner, ekonomiskt, militär, strategiskt och så vidare. Och sen så tog man upp den här liksom, väljargruppen på slutet då, i det här inslaget. Men jag håller med om att den shiitiska apokalyptiken är ju också otroligt intressant som en drivkraft i, från Irans sida. Det har jag också skrivit om faktiskt, men det är också väldigt, väldigt intressant.
Men Johan, hur mycket av den här ganska hårda kritiken du riktar mot SVT, alltså, hur mycket av den skopan skulle du vilja ge Joel också? För det är en text från honom som föranleder det här.
Hetsande här.
Ja. Han försöker få oss att slåss. Nej, men,
ja, men lite men, i alla fall vill du väl...
Nej, men såhär,
jag måste bara säga, jag är kyrkohistoriker. Ibland tycker jag att det här glöms bort i den här debatten. Ja. Alltså jag har forskat på evangelikalism i liksom sen jag i 20 år. Och skrivit om det här. Den första gången jag skrev offentligt i svensk offentlighet 2008 tror jag, det var en undersökare om Sarah Palin och kopplingar däremellan. För mig är det helt naturligt att det är det här jag täcker, det här jag kan. Sen så att jag kan tycka att det här är mitt bidrag till offentligheten. Det betyder inte att det här är liksom hela sanningen om de här om Donald Trumps politik eller USA:s politik eller sådana saker. Men det är en viktig pusselbit och det är den jag försöker bidra med.
Jag förstår det, Joel, men vi har alla det problemet att när vi kommer i vår pusselbit så får vi alltid frågan, varför har ni inte med er 299 övriga pusselbitar samtidigt? Va?
Men det är därför jag alltid kommer med ett fullständigt pussel. Ja,
men Johan, vill du ge dig på Joel någonting angående här? Eller?
Ja, men det kan jag väl göra. Ja. Alltså, jag har inte jättemycket att erinra mot hans pusselbit, även om jag tycker att den är förenklad. Men det jag tror har hänt, det är ju att så Iran har varit ett jättestort orosmoment för USA ända sedan ambassadstormningen vid revolutionen 1979. Det som har hänt nu är ju att Iran är kraftigt försvagat. För USA under Trumps förra period fick på plats Abrahamavtalet mellan Israel och hittills 4 arabländer. Alla väntar på att Saudiarabien kommer in i det här, för det vore den verkliga game changern. Ryssland, som har stått Iran nära under lång tid, har händerna upptagna med annat och har förlorat mycket av sitt grepp om regionen. Det ledde till att Syrien föll, eller att Assad-regimen i Syrien föll. Och Syrien hade ju gått från allierad till i praktiken klientstat till Iran. Så att då har Iran förlorat ännu mer av sin geopolitiska infrastruktur. Och sen har Gaza-kriget kraftigt försvagat Hamas, Hezbollah och andra av Irans proxy. Så att nu är Iran fortfarande väldigt farligt, men försvagat. Och då passar Israel och USA på att lösa problemet för att försäkra oss om att Iran aldrig skaffar sig kärnvapen.
Joel, Johan köpte din pusselbit. Här kom hans pusselbit. Vad tycker du
om den? Jag köper absolut den, att det finns ett sånt strategiskt övervägande, att man ser ett slags gyllene tillfälle, en chans att göra upp med Iran en gång för alla, och vilket ju, och det ska ju också sägas då, på tal om att man ofta får kritik för saker man inte säger, att det vore ju fantastiskt. Det vore ju fantastiskt för världen, det vore ju fantastiskt för Irans folk, det vore liksom fantastiskt för Mellanöstern om det gick att få en bättre regim på plats. Men jag tycker att fortfarande då allt det här liksom strategiska spelet som Trump gör, det behöver fortfarande ett folkligt stöd. Och det folkliga stödet, en del av det bottnar i religiösa motiv som inte bryr sig särskilt mycket om ambassadbombningar. I alla fall inte det högst på schemat, men som bryr sig väldigt mycket om vad det står i Bibeln och hur man tolkar profetier om den yttersta tiden.
Det har varit mycket lärorikt samtal. Jag var kanske lite för intresserad av era lärdomar än att liksom tussa ihop, vilket var tanken var. Men ni har ju ändå haft lite olika ingångar här. Och då brukar vi göra så beslutet att var och en får sammanfatta diskussionen, vad ni tycker är det viktiga att lyssnaren tar med sig, och när lyssnaren sen då fattar sina egna beslut och drar sina egna slutsatser. Joel, om du får sammanfatta, vad tycker du lyssnarna helt enkelt ska ta med sig från samtalet?
Ja, men jag tycker man ska fundera på vad det beror på att vi ser att när vi tittar runt prata om i världen idag. Vi tittar på Rysslands krig i Ukraina, när vi tittar på USAs mellanösternpolitik, när vi tittar på Irans regim. Och så ser vi religion som en viktig komponent i alla de här konflikterna. Att det på olika sätt används för att motivera, det används av Putin. Det finns apokalyptiska idéer också i det politiska ledarskapet. Trump fiskar de här grupperna. Så vad kommer det sig att religion har gått? Vi trodde att allting skulle bli mer och mer sekulärt. Men de senaste åren så har det nästan accelererat med den här religiösa pusselbitens betydelse i konflikter och i politik världen över. Det tycker jag är något man ska fundera över.
Tack för det. Johan, då, om du får sammanfatta, vad ska lyssnarna ta med sig från vårt samtal här idag, tycker du?
Ja, men alltså, leta, om ni är nyfikna, leta själva efter information om hur olika religiösa samfund fungerar, hur de arbetar, vad de syftar till. Jag håller ju med Joel om att jag har också stött på, inte minst i sydstaterna, otroligt varma, välkomnande religiösa gemenskaper som, ja, jag kanske inte delar allt som sägs, men jag är otroligt välkommen. De är intresserade av varför jag är där, blir jättefascinerade när de hör att jag är hela vägen från Sverige. Det finns otroligt mycket mer i allt detta än vad liksom rubriker kan förmedla, eller ens aldrig så bra poddar, Andreas. Och för mig, alltså religion för mig är viktigt, även om jag inte liksom brukar göra en poäng av det politiskt. Jag brukar säga att det liksom inte är riktigt, det är över min lönenivå att berätta vilket sjukförsäkringssystem Gud vill att vi har. Men religion är, det är lite som, det är lite som gevär. Man kan använda det för att få mat på tallriken, eller man kan använda det för att skada andra människor. Alltså man kan göra både rätt och orätt med religion.
Stort tack för det. Och där vill jag säga stort tack till Johan Ingerö alias för att du var med idag. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Och stort tack Joel Halldor för att du var med idag.
Tack.
Och så passar vi på att tipsa. Vi har ju inte nämnt bibelstället. Det var väl, nu får du rätta mig om jag har fel, Hesekiel kapitel 38-39, va Joel? Eller var det 28-39 kanske?
Nej, 38-39.
38-39 kan man kika i då om man vill ha lite mer om den då eventuella religiösa bakgrunden. Vi ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er som lyssnar på den här podden, att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. För just nu får man 2 månader helt gratis, och då ingår då förstås samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar då förstås, inklusive mina bibeltips, och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.